Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag med mig Mattias, bästa kompisen, gymnasieläraren. Kanske är du expert?
Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare, snarare som Göteborgs expert. Det låter lite mer ödmjukt att säga så. Du gillar ju att kalla mig expert, så vill du kalla mig expert så får du gärna göra det.
Ja, jag tycker det
jag kan en del om Göteborg, så kan vi säga.
Det är bra för varumärket att du får vara expert. Men vad som också ska sägas är att vi har lite nyheter om Patreon. Vill du dra något om det?
Ja, vi sitter ju här i mellandagarna, julhelgen och förflutet. Det blir det sista avsnittet för i år. Och när vi drar igång säsong 3, här efter nyår, så är tanken att vi ska komma ut varje vecka. Alltså ett nytt avsnitt varje måndag. Men med den lilla brasklappen att vartannat avsnitt då kommer att vara helt Patreon-exklusivt. Mm. Vilket innebär att ska du lyssna på alla avsnitt om alla platser i Göteborg, då ska du bli månadsgivare.
Varför har vi gjort så här?
Det är för att vi tycker att det är kul med folk som betalar oss för det vi gör. Nej, men det kostar en del att göra den här podden, så vi behöver få in lite fler månadsgivare. Och en tanke med att släppa vartannat avsnitt som exklusivt, så tänker vi att fler vill vara med och stötta podden. Och du kan ju faktiskt bli månadsgivare på så låg nivå som 35 kronor i månaden.
Och hur gör man?
Man går in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg och blir där månadsgivare på olika nivåer beroende på hur mycket du vill bidra med till den här poddens fortlevnad.
Vi har ju pratat några gånger om högsta nivån. Att bli sederhökare.
Ja, bli en sten och sederhök. Vi har inte kommit riktigt dit. Vi har några som är på den lägsta nivån. Men blir vi får vi en sten och sederhökare, så blir vi extra glada.
Men nog om det. Vi ska inte tjata hål i huvudet på folk om den lilla saken. Vart är vi idag?
Vi är i Brunnsparken, nästan. Vi är faktiskt rent tekniskt inte i Brunnsparken, för att sitta utomhus i decemberkylen tyckte vi inte var någon bra idé, och det finns egentligen inget riktigt bra ställe att sitta inomhus i Brunnsparken, så vi är rent tekniskt på Norrhamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norrhamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken, och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norrhamngatan till.
Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Jag tror att så gott som alla spårvagnslinjer utom möjligen linje 8 går igenom Brunnsparken.
Det kan nog vara något sånt. En väldigt, väldigt sån busy plats.
Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals. För blir det stopp i Brunnsparken, en spårvagn på något sätt får stopp, så blir det stopp i princip i hela spårvagnstrafiken.
Men om man ska vara petig med de här fyra hörnen igen, är det inte så att all kollektivtrafik faktiskt går runt Brunnsparken?
Ja, om vi ska vara petiga så är det faktiskt precis så, i och med att de går i norra och södra Hamngatan, spårvagnsspåren. Det är väl möjligtvis det spåret som går längs med Västra Hamngatan som i någon mening rent tekniskt går i genom Brunnsparken. Lundsparken. Mm. Men då är vi verkligen nere på nördnivå, vilket jag älskar.
Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Mm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
Jag som har lite ärende åt Gustav Adolfs torg kan ju intyga att det är ibland riktigt jobbigt att bara ta sig det stenkastet från hållplatsen till statyn. För det är väldigt mycket trafik som går här, absolut. Men det har inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora Hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna. Och när de först grävs fram, eller när man lämnar holmarna för att, alltså när man drar fram hamnkanalen, så har de alltså en oregelbunden form, så som man tänker sig att holmar, en holme är ju en liten ö helt enkelt. Så de har en oregelbunden form när de ligger här i Stora Hamnkanalen. Men i och med att det blir en järnvågsplats så får det här rektangulära.
Är det här Göteborgs första järntorget?
Ja, i någon mening så är det det. Det är inte den första järnvågsplatsen. Nej. Det är inte den första järnvågen. För jag tror att den första järnvågen har man vid i anslutning till Stora torget. Alltså i anslutning till Gustav Adolfs torg. Jag och Kai Martin pratade en del om det i ett av de tidiga avsnitten. När vi var just borta vid Järntorget. Mm. Men det är ju en av de första platserna i Göteborg där man väger järn. För en järnvåg, det är ju helt enkelt en plats där man väger järnet. Och ska man förstå vilken betydelse järnet har haft i den svenska historien så räcker det med att någonstans tänka att det är två råvaror som har byggt den svenska ekonomin historiskt. Det är dels järnmalm och det är dels skog. Utan järnmalmen och utan skogen så hade Sverige inte varit det land som vi är idag. Och järnmalmen, den tar man upp på gruvor och det är framförallt järnmalmsgruvorna i till exempel Värmland som transporteras ner hit till Göteborg för att här vägas innan man skickar ut det ut i stora världen. Och det är i samband med att man bygger järnvågen som man också börjar bygga de första husen på Holmen, järnvågsplatsen. Och det är ett par byggnader i sten, dels för administration och dels för själva vägningen där man har de här järnvågarna. Tyvärr för eftervärlden och för vår förståelse av järnvågsplatsen så finns det inga ritningar kvar av de här husen och inga lämningar. Förutom att man när man renoverade Brunnsparken alldeles nyligen faktiskt hittade några rester från den gamla järnvågen. Jag ska lägga upp lite bilder på dem för de är ganska fascinerande. Just att man hittar 1600-1700-tals lämningar i Brunnsparken när man renoverar här bara för ett par år sedan. Men det blir i längden osmidigt att ha järnvågen här inne i hamnkanalen för att in i hamnkanalen kan ju inte stora fartyg gå om man vill minska trafiken vilket gör att man i början av 1800-talet flyttar järnvågen till Järntorget eller till den platsen som kommer benämnas som Järntorget just för att det är dit man flyttar järnvågen. Och därmed så förlorar den här holmen i Stora hamnkanalen sin ekonomiska och centrala betydelse för Göteborgs stad. Och tyvärr så brinner byggnaderna strax därefter ner. Vilket gör att vi har ingenting förutom de här små, små lämningarna som man har hittat kvar av själva järnvågsplatsen.
Men sten brinner ju inte. Men ska vi då anta att de användes till någonting annat?
Jag tror att stenen transporterades bort på olika sätt och användes till andra saker när man kom in i nästa skede av Brunnsparkens historia.
Så när man nu flyttar all den här administrationen till någon helt annan plats, är det nu det då blir en park?
Ja, det är under det tidiga 1800-talet som Göteborg i någon mening får sin första park. Och tittar man på vad en park är för någonting så är ju det i någon mening en plats med olika typer av grönska, träd, buskar som människor kan gå till. Och vi pratade ju i avsnittet om Slottsskogen att den heter ju egentligen Slottsskogsparken och det är ju i någon mening en park. Men när vi pratar om parker i det här sammanhanget så är det ju mer parker i den betydelsen att man där planterar träd, man planterar buskar för att det ska vara någon form av rekreationsplats, en plats som man kan gå till för att få grönska.
Så för att det ska vara en park så krävs det i någon mening att det är människor som har planlagt den?
Det är så jag förstår att man ska kunna definiera en park till skillnad då från en skog, vilket gör att Slottsskogen är ju kanske egentligen definitionsmässigt inte en park utan en skog. Det som gör det är ju att man i Slottsskogen har dragit fram vägar, byggt hus, på något sätt anpassat den för människors beteende.
Det finns delar av Slottsskogen som jag skulle säga då är park, så det är en slags hybrid.
Därför så kallar vi den för Slottsskogsparken.
Park i skog.
Men när vi kommer tillbaka till Brunnsparken så är ju det då Göteborgs första, eller åtminstone en av de absolut första offentliga parkerna som vi får. Vi kan ju titta lite grann på hur det har sett ut tidigare så kan man titta på Stockholm framförallt och jämföra Göteborg med Stockholm. För där har vi ju Kungsträdgården som jag tror är Sveriges äldsta parkanläggning för den går tillbaks i någon mening ända tillbaks till 1400-talet eftersom man under Kalmarunionens tid använde det som någon form av trädgård och odlade kol. Och sen vet jag att Kungsträdgården i Stockholm också av Gustav Vasa och hans söner användes som en privat park där man kunde utföra olika typer av rekreation. Men om man tittar på hur vi har liksom nyttjat nyttjat planterade träd i Göteborg tidigare så har det ju funnits planterade träd långt innan Brunnsparken växer fram i början på 1800-talet. Dels så har vi ju den gamla allén, alltså det som idag heter Södra vägen, eller den första delen av Södra vägen om man kommer ifrån Bältespännarparken och går bort mot Korsvägen. Där planterade man träd redan i slutet på 1700-talet och lindarna som går, finns längs med Fattighusån, alltså bort mot Mölndalsån, de är också från det sena 1700-talet. Och sen har vi ju nya allén som går längs med vattnet, alltså vallgraven, inte riktigt längs med men parallellt med vallgraven. Den planterar man ju det tidiga 1800-talet när man har börjat riva befästningarna och då får ju den namnet Nya allén för att kontrastera den mot den gamla allén.
Det är tema vi känner igen i den här stan.
Att man,
någonting gammalt så gör vi samma sak och så blir det nya.
Det borde vi göra ett avsnitt om för övrigt, gamla och nya Ullevi.
Absolut.
1822 är det året som Brunnsparken i någon mening kan räkna sin födelse ifrån, för det är då vi får en park på den här holmen. Sen har vi ju Kungsparken och Trädgårdsföreningen som också växer fram under mitten på 1800-talet. Och när Brunnsparken börjar anläggas så är det just som en mötesplats för borgarfamiljerna i städerna. Jag tror att den i rent teknisk mening är öppen för alla, men det finns ändå en ganska tydlig uppdelning i vilka det är som rör sig i den här parken.
Bara för att en plats är öppen så betyder det inte att den är till för alla, helt enkelt.
Nej, och det har vi väl sett exempel på även i den moderna historien.
Jag ska också nämna det att du har ju hittat många fina bilder och jag antar att alla de kommer komma upp på våran Instagram.
Ja, gå in och följ oss på Instagram, där heter vi Gator och torg i Göteborg, för där lägger jag upp gamla bilder och kartor och liknande.
För nu kommer vi in på den frågan, hur såg den här parken ut?
Ja, alltså om man ska förstå hur Brunnsparken ser ut när den anläggs under det tidiga 1800-talet, alltså 1820-talet, så måste man först tänka sig att det är en holme. Den är alltså omsluten på fyra sidor av vatten. Och man tar sig till Brunnsparken genom att gå på en liten bro som går från Södra Hamngatan in i Brunnsparken. Och när man kommer in i Brunnsparken, kommer upp på den här lilla holmen, så har man dels fyra stycken rader med omkring 100 lindar som står planterade i Brunnsparken. Därtill så har man boskéer, som det heter, som ligger runt omkring Brunnsparken.
Och
boskéer är en typ av buskage som gör så att det bildas som ett slutet rum kring Brunnsparken. Aha. Så att du inte kan se in, okay, i Brunnsparken. Dessutom i väster och i öster så har du två stycken runda bersåer som man då kan gå in i, där det finns någon typ av lusthus och liknande. Och parken, när den byggs på 1820-talet, följer det man kallar för det franska stilidealet. Och det franska stilidealet när vi kommer till parker, det är att det ska vara ganska rent och snyggt och planterat och raka linjer och liknande. Men det franska stilidealet, det konkurreras senare under 1800-talet ut av det engelska stilidealet för parken. För där är det snarare så att man ska låta det växa vilt och växa fritt. Och tittar man på en målning från, jag tror den är från 1840-talet. För det man inte ser på bilden som gör att man kan datera den, det är att man inte ser statyn av Gustav II Adolf på Stora torget. Så då kan vi veta att den bilden är målad innan 1854.
Det här är ju en park. Uppenbarligen, och den verkar vara klassisk park, men den heter ju Brunnsparken. Hur kommer det sig?
Ja, Brunnsparken är inte självklart att platsen ska heta, utan namnet Brunnsparken brukar man datera till 1860-talet. Men när jag rotade lite i arkiven med hjälp av en fantastiskt bra hemsida som jag ska länka till, jag tror den heter göteborgshistorie.com eller något liknande, jag ska länka till den i avsnittsbeskrivningen, där har man faktiskt kunnat konstatera att redan den 26 maj 1838 så skriver Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning eller det finns en annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning där det står i hörnhuset nummer 15 vid Södra Hamngatan mitt emot Brunnsparken, och i tredje våningen uthyres till brunns- och badgäster tre möblerade rum samt betjäntkammare. Så redan 1838 kan vi konstatera att platsen faktiskt omnämns som Brunnsparken. Det behöver inte betyda att den officiellt har fått namnet. För att en plats officiellt ska få ett namn så måste ju någon typ av statsfullmäktige besluta att nu ska platsen heta så.
Finns det ett sånt datum också?
Ja, det är 1860-talet, men det kan jag tyvärr inte i huvudet exakt när det är statsfullmäktige beslut, men det är på 1860-talet. Mm. Men det vi kan konstatera är att redan innan statsfullmäktige beslutar om att platsen ska heta Brunnsparken så kallas den det i folkmun.
Så det vi kan se här är att politik kommer nerifrån och upp och inte uppifrån och ner?
Ja, någonstans så bestämmer politiken att den ska heta det som den faktiskt kallas i folkmun. Och i den här annonsen så kan vi faktiskt hitta en liten ledtråd till varför platsen då kallas för Brunnsparken. För de som ska tänkas hyra den här trevåningsmöblerade lägenheten, det är brunns- och badgäster. För 1834 så har apotekaren Hans Jakob Kavlin inrättat en hälsobrunn. Och en hälsobrunn är alltså en plats dit man går för att dricka hälsosamt vatten. Alltså mineralvatten som man hämtar från olika källor.
Också känt som sprit.
Nej, det är inte riktigt samma sak, Daniel, tyvärr. Utan det här är ju mineralvatten som till exempel från Ramlösa brunn och Loka brunn. Det har vi fortfarande som vi kan köpa för svindyra pengar i plastflaskor i butikerna idag. Men 1834 så kunde man alltså gå till den här parken och här dricka ur hälsobrunnen. Och också i samband med det här så bygger man ett brunnshus där brunnen helt enkelt ska inrymmas. Man anställer en hälsoläkare som är verksam i Brunnsparken. Så det är från den här hälsobrunnen som parken får sitt namn, alltså Brunnsparken från brunnen. Och förutom att man har det som en brunnsanläggning så bygger man under slutet av 1850-talet om anläggningen till ett varmbadhus. Och då finns det dels varma karbad och duschar dit man helt enkelt kan gå för att bada. För vi ska ju komma ihåg, det här kanske är en självklarhet, men det är inte så uppenbart ändå att hemma så har man ju inte möjligheten att tvätta sig alls på det sättet som vi har idag. Det är inte
Inga badrum.
Man har inga badrum, man har absolut inte rinnande vatten.
Framförallt inte om du tillhör arbetarklassen.
Nu tror jag inte att det är arbetarklassen som går till de här
brunnsanläggningarna
och de här varmbadhusen. Men poängen är ju den att möjligheten att tvätta sig och bada är inte alls på det sättet som det är idag. Så det fanns en marknad för att ha varmbadhus. När man bygger det här varmbadhuset, det är också i anslutning till detta som man fyller igen den södra delen av Stora Hamnkanalen, alltså den som går på södra sidan om Brunnsparken, vilket gör att nu blir Brunnsparken bara omsluten på norra sidan om vattnet, och sen så kommer man ju också lägga igen de andra delarna under det fortsatta 1800- och in på 1900-talet. Och man bygger en bro 1864 som kallas då för Lejonbron.
Och sen, det mest ikoniska som kanske har hänt i den här staden, spårvagnen. När kommer den?
1879 anlägger man den första spårvagnslinjen i Göteborg. Och då sträcker den sig från Brunnsparken till Stigbergsliden. Och redan från början så blir Brunnsparken någon typ av nav som den göteborgska spårvagnstrafiken kretsar kring. För även om det inte är en station, en hållplats som man passerar, så är det ändå ändstationen. För jag tror så gott som samtliga linjer som går i Göteborg under det sena 1800-talet. Men sen när man utökar spårvagnsnätet så knyter man ju ihop Brunnsparken med Drottningtorget vid centralstationen, och Brunnsparken i samklang med Drottningtorget blir någonstans den naturliga knutpunkten. För med Drottningtorget så får du också anslutning till centralstationen, och centralstationen byggs ju också där i mitten av 1800-talet. Så när gäster från olika platser runt om i Sverige eller besökare kommer till Göteborg med tåget så är det till Drottningtorget och även ganska snabbt till Brunnsparken som man kommer. Och genom åren, om vi liksom rullar fram, så kan man ju se att Brunnsparken successivt har fått någonstans minska och minska sitt utrymme just för att ge plats åt trafiken. För spårvagnstrafiken byggs ju ut hela tiden under 1800-talets slut och in på 1900-talet. Vilket gör att då Brunnsparken successivt minskar sin yta.
Du har ju en fantastisk bild här med i vårat manus. Här bör man ändå se liksom, det här börjar bli Brunnsparken, men det är också en otroligt stor skillnad från hur det ser ut idag.
Ja, dels har vi ju själva parken som skiljer sig åt, men det som man framförallt ser skillnad på, det är ju husen som ligger runt omkring. Och jag tänker att vi i ett senare avsnitt måste prata just om Norra Hamngatan och kanske mer specifikt om Nordstan. Även om det inte direkt är kopplat till Brunnsparken, så märker man ju när man tittar på gamla bilder hur stor skillnaden är på husen som ligger i Östra Nordstan gentemot de husen som ligger där när det har blivit ett köpcenter.
Mm. Och någonting som jag har börjat identifiera i den här podden så länge jag hållit på med den, det är att det blir ju lite så här epoker. Det har hänt någonting då och då och så vidare. Och nu har vi liksom kommit in på 1900-talet och då händer det någonting.
Ja, det vet inte något specifikt på 1900-talet. Eller det är klart det hände massa specifika saker på 1900-talet.
Två världskrig.
Två världskrig. Jag vet inte om det är så jättestor betydelse för själva Brunnsparken som sådan. Men det som byggs under 1900-talet, det är ju bland annat ett antal kiosker och byggnader. Och det som framförallt fascinerar mig när jag läser på om Brunnsparken och frågar folk om Brunnsparken, det som många minns, som kanske är några år äldre än vad du och jag är, alltså som är födda början på 70-, 60- och 50-talet, det är ju att de minns den här underjordiska toaletten som just fanns det i Brunnsparken under nästan hela 1900-talet.
Den har vi också bild på.
Vi har bilder på allt, Daniel, och våra lyssnare ska givetvis gå in på Instagram-konto för att se alla de här fina bilderna.
Och sen genast vidare till Patreon.
Man kan klicka sig vidare från Instagram in på Patreon. För tittar man på de här bilderna så kan man ganska lätt identifiera var de här toaletterna låg. Och nu är det ju jättedåligt att jag i podden pekar att de låg där borta, för det är ingen som har en aning vad jag pekar på. Men de låg alltså på det som idag, jag tror den heter Lejontrappan, alltså den, eller Lejonbron, den bron som går, som Lejontrappan går nerifrån, där Östra Hamngatan går. För det är en av de första offentliga toaletterna som vi får i Göteborg. Och det är en stadsläkare i Göteborg som i början på 1900-talet vill bygga ut, se över och helt enkelt göra om avloppssystemet i Göteborg. Eftersom de sanitära förhållandena inne i Göteborg är ju bedrövliga. Det stillastående vattnet i Vallgraven och i Hamnområdet riskerar enligt den här stadsläkaren att spela över in i grundvattnet, och grundvattnet är ju sånt som man dricker, och vi har ju under 1800-talet återkommande koleraepidemier som i mångt och mycket beror på det här dåliga sanitetsförhållandena.
Så i Sverige valde vi kolera över pest?
Ja, under 1800-talet så valde vi kolera. Vi hade ju haft problem nog med pesten under 13, 14, 15, 16, 1700-talet.
Dags för något nytt.
Ja, och kolera är ju minst lika illa som pesten i någon mening. Men från det att den här stadsläkaren börjar hojta om det här i början på 1900-talet så dröjer det ytterligare nästan ett decennium innan frågan tas upp på nytt. Och när man ska bygga en pumpstation här i Brunnsparken, för att i samband med det här avloppssystemet, så kommer man också på att man ska bygga en underjordisk toalett. Och av någon anledning så tycker man att Brunnsparken blir en bra plats att bygga den här underjordiska toaletten på. Jag kan tänka mig att dels ha med det centrala läget att göra och även anslutning till vattnet. Och direkt när man börjar bygga den här offentliga toaletten så får den kritik. Och det finns de som redan från början vill riva de här byggnaderna för att de är för fula. De passar inte in i miljön, vilket gör att man istället gör två separata ingångar.
Har du hört den förut?
Ja, det är ju en kritik som är återkommande. Men när då den här toaletten invigs 1915 så är det två stycken nedgångar, en för herrar och en för damer. Man går ner för en trappa ner i underjorden, och i direkt när man kommer ner från den här trappan så finns det en liten biljettlucka där man betalar för sig. På herravdelningen så fanns det en urinoar med plats för 12 personer samt 7 toaletter. Och på damavdelningen så fanns det 4 toaletter samt, citat, rum för betjäning. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är rum för betjäning syftar på. Och det kan vara något äldre namn för rum där man byter blöjor eller liknande. Högst oklart. Men intressant är ju att det är betydligt färre damtoaletter än vad det är herrtoaletter. Vilket du säger en del om vilka det var som rörde sig i det offentliga rummet under det tidiga 1900-talet. Och de personerna som jobbar i den här biljettluckan, de har ju fått en del sådana här typiskt Göteborgs humoraktiga namn. Bland annat så var det en som kallades för Lorthusblomman, med en association till Lotusblomman. Så istället för Lotus så kallar man för Lorthusblomman. Och Kardas-förstinnan, för att göra en referens till operan Kardas-förstinnan. Men den här toaletten, den ser sitt slut under mitten på 1980-talet. Och orsaken till att man tar bort toaletten, det är helt enkelt för att man återigen behöver mer plats för spårvagnstrafiken. Så om man tar bort de här underjordiska toaletterna, då dröjer faktiskt fram till 2013 innan det kommer en ny toalett.
Ja, det finns ju ett ganska speciellt hus också, Pallashuset.
Ja,
vad
det
vet
väl,
vi om det?
Det är väl egentligen den enda byggnaden som egentligen ligger direkt i Brunnsparken. De andra byggnaderna runt omkring ligger ju antingen på Norra eller Södra Hamngatan, vilket gör att vi kan få anledning att återkomma dem i ett annat avsnitt. Men just själva Pallashuset, det är ju den byggnad som mest tydligt är associerad med själva Brunnsparken. Och det är ju en ganska gammal byggnad. Det ser man ju när man tittar på byggnaden. För den kan vi i någon mening datera tillbaka till 1700-talets mitt. Även om det inte är specifikt just den byggnaden som står där nu som låg där då. Men 1749 så anlades ett sockerbruk i närheten av den här järnvågsplatsen som fanns där. Och då låg den på en separat holme, för det var ju mer än en holme som låg i Stora Hamnkanalen. Och det här är ju innan som platsen blir Brunnspark och den får namnet Brunnsparken. Den här byggnaden som man bygger i mitten på 1700-talet, den brandskadats svårt, men 1790 så bygger man upp en ny byggnad på den befintliga grunden. Och sen 1813 så brandskadas byggnaden igen och man bygger upp den. Och det här med bränder är ju ett återkommande problem för de gamla husen i Göteborg. Vi har väldigt lite av gamla hus om vi tittar före 1800-talet i Göteborg, just för att mycket av det som har funnits har brunnit ner. Och sockerbruket som ju då har funnits i olika typer av byggnader på platsen sedan mitten av 1700-talet, det är i drift till 1800-talets början, alltså ungefär samtidigt som Brunnsparken blir just en park. Och efter att sockerbruket har lagts ner så använder man huset som ett magasin. Och 1841 så är det en affärsman som heter Eduard Magnus som köper det här huset. Och när hans dotter ärver huset så låter hon och hennes man Pontus Furstenberg konstnärer bo i huset. Och mot att konstnärerna får bo där och mot att de får mat så lovar konstnärerna att de ska utsmycka huset. Men efter en tid och med förmodligen ganska många konstnärer som bor i det här ganska stora huset så räcker inte huset till för all den konst som produceras i huset. Vilket gör att man bygger en våning till i slutet av 1800-talet. Och i och med att mannen som bor i huset, som äger huset, heter Pontus Furstenberg, så har huset också kallats för det Furstenburgska palatset eller det Furstenburgska galleriet. Sen när vi kommer in då på förra seklets början så kan man konstatera att man bygger om huset ganska rejält och det är också då som man öppnar hotellet Pallas och det är ju då som huset får namnet Pallashuset. Bottenvåningen, alltså den delen som vetter mot Brunnsparken, var under hotelltiden en stor matsal. Och utanför bottenvåningen så låg en populär veranda som under sommartid fylldes av göteborgare som satt och drack en pilsner eller ett glas vin. Men det tog slut på 70-talet. För ungefär samtidigt som man river stora delar av Östra Nordstan och bygger det här gigantiska affärscentrat Nordstan så gör man också om bottenvåningen av Pallashuset till kontor för Värmlandsbanken. Och det är inte förrän vi kommer fram till 1990-talet som restaurangen återställs så man återigen får en uteservering som vetter mot Brunnsparken.
Det står ju en speciell staty i Brunnsparken. Vad kan du säga om den?
Ja, det som jag kommer säga om den statyn, det får bara ni som är månadsgivare lyssna på. För är du månadsgivare på patreon.com, då kommer du få fortsätta lyssna på podden en liten stund till och höra om Johanna i Brunnsparken. Ni andra får gå till reklam.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna tillbaka till ordinarie lyssnare. Vi har nu kommit fram till sista delen om Brunnsparken.
Ja, då kommer vi in i den här jobbiga perioden som är nutid som inte alls är lika intressant tycker jag. Så jag ska lite den krampaktigt hålla mig kvar i åtminstone 1900-talet som väl trots allt är historia. För man har ju omgestaltat den här parken vid ett antal tillfällen, bland annat 1968 i anslutning till att man bygger stora...
Revolutionsåren.
Ja, revolutionsåren 1968. Jag tror inte det har så mycket med det att göra i och för sig. Ja, men man gör en omgestaltning av parken när man stensätter parken enligt ett rutnätsmönster. Man gör nya planteringar. Man har varit tvungen att ta bort det gamla träd som har stått och ruttnat. Och sen på 1990-talet så gör man ytterligare en större omgestaltning. Det är samtidigt som man gör om Gustav Adolfs torg. Det är också nu som man bygger den här lejontrappan som går ner i hamnkanalen. Det är också nu som den här fantastiska kartan över det gamla Göteborg läggs ner i Gustav Adolfs torg. För står man framför Gustav Adolfs statyn till vänster så kan man ju se en gammal karta över just Göteborgs rutnätssystem. Men kommer vi då fram till våran nutid och 2010-talet så kan man ju konstatera att Brunnsparken länge har dragits med ett väldigt dåligt rykte. Man har haft problem med öppen narkotikahandel och annan kriminalitet i Brunnsparken. Och när Göteborgs stad tog fram en rapport för ett antal år sedan så har man pekat ut just Brunnsparken ihop med bland annat Västra Nordstan, Lilla Bommen, Såket mellan Operan och Skeppsbron som särskilt problematiska områden där folk upplever otrygghet och där det förekommer mycket narkotikahandel. Så i ett försök att göra någonting åt det här så gjorde man ju för, det är inte alls länge sedan, jag tror att den omgestaltningen blev klar alldeles nyligen. Och det man gör då det är att man minskar antalet träd, för att ju färre träd desto färre gömslen och buskage att gömma sig i. Som narkotikahandlare tänker man väl då som arkitekt och gestaltare. Sen har man installerat ny belysning, man har gjort fler sittplatser, man har gjort en ny markbeläggning för att ge tydligare gångstråk som man då ska ta sig igenom Brunnsparken. Och det är under det här arbetet som man påträffar en del av den gamla järnvågen från 1700-talet samt faktiskt tre kanonkulor i järn som låg utanför järnvågens östra gavel.
Ser det som ett hot?
Ja, ser det som ett löfte så är det inte som ett hot. Men tittar man på Brunnsparken idag så har det ju då alldeles nyligen genomgått en ganska grundläggande omgestaltning. Men det är ganska långt trots allt från 1800-talets parkanläggning som verkligen vi ser när vi tittar ut över Brunnsparken idag.
Ja, och det som man hade då som man inte har nu så att säga är mycket mindre trafik runt omkring. Ja, om jag ska ha en personlig reflektion så det är inte så att jag hänger i den här parken.
Nej, Brunnsparken är ju en park som man passerar igenom. Mm. Jag tror att det är väldigt få som kommer hit för att hänga i Brunnsparken, utan man stämmer möte här och sen går man någon annanstans. Mm. För det är ju återigen det här som vi kanske också koncentrerar när vi är uppe på Pennygången. Visst, det finns ett antal kaféer och liknande som man kan sitta på, men i själva Brunnsparken så finns det inte. Det finns en offentlig toalett, det finns en försäljare av donuts tror jag, och sen så finns ju Pallashuset, men i övrigt så är det väldigt, väldigt lite i Brunnsparken som gör att man kommer hit om man inte kommer
hit just för att åka. Jag har bara använt en gång och det var i somras och då käkade jag kebab i den.
Mm. Toaletten eller?
Har jag aldrig använt, nej.
Du var inte där käkade kebab.
Utan i själva parken, för det finns ändå bänkar där nu så att man kan sitta och käka kebab.
Jag förstår
kebab.
Vad du menar. Nej, men det ska bli intressant att se om den här omgestaltningen faktiskt påverkar upplevelsen av trygghet i parken. Mm. Om det är så att arkitekturen i någon mening faktiskt spelar roll för hur parken uppfattas.
En framtidsspaning är ju att jag tror och hoppas att man kommer vilja minska kollektivtrafiken genom detta området.
Ja, problemet är ju dels att det tar väldigt mycket plats, men framförallt just att det blir en flaskhals. Mm. Vilket gör att det blir problematiskt om det blir stopp. Och så som jag har förstått det, när man tittar på stadens planer för kollektivtrafiken så har ju mycket av det handlat just om att bygga spår runt Brunnsparken. Mm. Det är ju därför som man har den spårvagnslinjen som går, eller spårvagnsspåret som går längs med Ullevi från Korsvägen till Stampen. Det var ju ett sätt för att få kollektivtrafiken att inte behöva gå genom Brunnsparken.
Mm. Och med det så är vi klara. Vill bara återigen då påminna om Patreon.
För nästa vecka blir det väl, när vi har kommit in på det nya året, så kommer vi börja släppa avsnitt en gång i veckan. Vi kommer alltså bli mycket mer frekvent utkommande med avsnitt. Mm. Men för att få lyssna på alla de avsnitten så måste man bli månadsgivare på patreon.com/gator och torg i Göteborg. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen för hur man går in på Patreon för att bli månadsgivare och då få lyssna på alla avsnitten.
Mm. Så till nästa gång. Ha det gött.
Hej.
Hejdå.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.